Det är inte så att fästingar inte är till någon nytta för andra arter, utan en fästing är en bra måltid för vissa arter.
Hon heter Frauke Ekke och hon är professor i ekologi med specialisering på sjukdomsekologi. Och hon säger att biologisk mångfald är en bra medicin mot djursjukdomar.
Vi människor, vi blir allt fler. Vi trängs på allt mindre ytor. Vi inkräkter på de vilda djurens livsmiljö. Allt sånt är såna verkligen mycket starka indikatorer på att förr eller senare kommer det en överföring av ett smittämne, antingen från människor till djur. Det är smittämnet sen eventuellt muteras, att det förändras och sen slår tillbaka mot människor. Eller att ett sånt smittämne går direkt från djur, då är det både vilda djur eller om det är nötkreatur eller vad det nu kan vara, till människan.
Vad kan vi göra åt den här problematiken? Kan vi förhindra den här utvecklingen på något sätt?
Det finns väldigt stora indikationer på att biologisk mångfald har en väldigt viktig roll här. Och då är det alltså artrikedomen bland framförallt djur men även växter. Men då inte bara själva artrikedomen, antal arter, utan också hur jämfördelade de är. Vilka arter är det som dominerar? Vilka arter är det som det bara finns några få av? Allt det där har väldigt stor betydelse för spridningen av olika smittämnen, i första hand då bland djuren, och sedan blir det från djuren till människor.
Men vi har pratat mycket om biodiversitet på senaste år, och EU utfärdar så här återställningsförordningar och det verkar som människan är medveten nog om den här problematiken. Är vi liksom tillräckligt medvetna redan?
Det beror på från vilket håll man ser det här, till exempel med naturvårdsåtgärder och naturvårdsrestaureringar. För tittar vi rent allmänt på vilka mål är det olika restaureringsprojekt har, då kan det vara att det är uttryckligen för att man vill gynna en viss art. Det är alltså bland vattenrelaterade restaureringar, när man restaurerar vattendrag, det handlar det ofta om, ja, enkelt uttryckt, prickig fisk, ofta lite laxartade fiskar som man vill gynna. Det finns också restaureringsprojekt där man vill gynna, ja, med den biologiska mångfalden, att verkligen få artrikare samhällen. Det är oftast till exempel vid ängsmarksrestaureringar. Så det finns de här målen vad det gäller biologisk mångfald. Det finns också mål vad det gäller mänsklig välbefinnande. Alltså att vi människor helt enkelt, vi mår bättre genom att trivas i naturen. Så det är sådana mål som finns också uttryckligen nedskrivna. Men tittar vi på sjukdomsrisk, vad det gäller alltså sjukdomsrisk, inte hjärt-kärlsjukdomar utan sjukdomar som orsakas av olika smittämnen som kan spridas från djur. Jag känner inte till ett enda restaureringsprojekt, varken i Sverige, Finland, EU, globalt, som har möjlig minskning av sjukdomsspridning som uttalat mål.
Men om vi tar några praktiska exempel, sånt som folk känner till. Jag vet att du har forskat väldigt mycket i sorkfeber till exempel. Och det har väl också ökat antalet sjukdomsfall, eller det har blivit vanligare. Men har det här med biodiversitet att göra?
Det har det definitivt. Alltså det vet vi, att det är en kombination av biologisk mångfald, förändringen av biologisk mångfald, och också klimatförändringarna. Framförallt varmare vintrar spelar roll. Men om vi tar det här med biologisk mångfald, då vet vi att Sakfeber är en sån sjukdom som orsakas av pumalata hantavirus som bärs bara av skogssak. Det finns ju många andra saker och smådäckor också. Men så vitt vi vet är det än så länge bara skogssak som är det kända värtdjuret för det viruset. Och om vi har miljöer, och då är det framförallt kalhyggen, där vi enbart har skogssak, då är infektionsgraden bland de här skogssakerna väldigt hög. Däremot om vi har artrika smådäckdjurssamhällen där det också finns åkersak, där det finns eventuellt gråsiding, där det finns också näbbmöss, då är infektionsgraden bland skogssaker betydligt lägre. Och det är olika faktorer som spelar in det. Alltså om vi till exempel tittar på åkersak och gråsidingens roll, och gråsiding är mer en sån nordlig sakart. Men i områden där de här arterna förekommer, plus skogssak såklart, då de är överlägsna skogssaken. Det vill säga när det finns gråsidingar, när det finns åkersaker, då tränger de undan skogssaken, vilket då leder till att spridningen av viruset bland skogssakerna, det minskar. Och på ett liknande sätt spelar också näbbmössen en väldigt viktig roll. Och då kan man ju undra, vad har en näbbmöss att göra här? För att de är ju betydligt mindre än en skogssaka. Men det som vi misstänker väldigt starkt, det är att näbbmöss, vuxna näbbmöss, att de dödar nyfödda skogssaka. Och det är då en mekanism som också bidrar till att antalet skogssaka som kan infekteras, att det minskar. Och då har vi nu bara tittat på däggdjur. Men då, vi vet också att rovfåglar, ugglor, spelar en väldigt viktig roll. Och just då kopplat till sakfeber, det vet vi att pärlugglan, som är en sån ugglaart som specialiserar sig på just saker. Och mer än 90% av födan av pärlugglan utgörs av saker, och framförallt skogssak. Då vet vi att de här pärlugglarna, de fångar selektivt bort infekterade skogssaker.
Så med andra ord behöver vi miljöer där också pärlugglan trivs.
Ja, precis. Ja. Och då är det alltså, jag menar, om vi tänker på i Norden, då är det gråsiding. Det är en sån art som har minskat. Mm. Och det är en art som missgynnas av skogsbruket. Att gråsiding har minskat, det kan det vara olika faktorer som spelar in också. Väderförhållanden, klimat kan spela in där. Men från några studier i Sverige vet vi att det är skogsbruket. Och då är det ju, för att få tillbaka gråsidingen, det hjälper ju inte att man säger oj, den är borta nu. Vi planterar in några gråsidingar på något kalhygge. Det kommer inte att funka. För att gråsidingen ska komma tillbaka, då behövs det att de här livsmiljöerna når egenskaper som gör det möjligt igen för gråsidingen att vistas och att trivas och frodas. Däremot är det lite annorlunda med pärlugglan. Den kan vi hjälpa på traven genom att sätta upp holka. Det vet vi också från studier att de är väldigt tacksamma för att vi sätter upp holkar. Det är inget problem att de häckar i de här holkarna. Så det är något som då kommer in i det här bland begreppet rewilding. Att vi på olika sätt gör miljön mer divers, mer artrik, genom att antingen aktivt återintroducera arter eller att hjälpa arterna på traven, som till exempel med pärlugglan, att hänga upp holka.
Nu talar vi om sorkfeber, det är då bara en sjukdom. Den andra sjukdomen som blir allt mer allmän och som det skrivs och pratas väldigt mycket om är olika fästingburna sjukdomar. Och folk säger så här ungefär, att det finns så mycket fästing nu om du jämför med när jag var barn, så fanns det inte i sådana mängder. Stämmer det för det första, vet du?
Alltså, fästingar har utökat sitt utbredningsområde också mot nordliga regioner, och där kommer antagligen väderförhållanden in som spelar en viktig roll. Sen bör man alltid vara lite försiktig med berättelser där man säger att allting har varit bättre förr, eller att förändringar har skett på det här sättet eller på det här sättet. Men också för fästingar är det ju att en fästing som har sugit blod, om det är nu i människor eller om det är en sak eller om det är en räv eller ett rådjur, det är ett riktigt energipaket som går omkring och som är bra föda också till rovdjur som kan livnära sig på fästingar. Och det är till exempel vargspindlar, de kan äta fästingar i ganska stor omfattning också. Reptiler kan äta fästingar, fåglar också. Så det är inte så att fästingar inte är till någon nytta för andra arter, utan en fästing är en bra måltid för vissa arter.
Du är den första jag har hört säga det där. Det har alltid sagts åt mig att av alla arter som finns så är fästingen den som inte har någon funktion.
Ja, fast då är det ju, alltså om den men att inte alls skulle ha en funktion i ekosystemet, då är det ju väldigt svårt att se att den skulle finnas kvar.
Men okej, om vi tittar nu på fästingar som folk faktiskt är så dödligt rädda för, en del att de inte ens vill gå ut i naturen mera. Alltså det är ett faktum att det har skrivits så mycket också om de här fästingborna sjukdomarna som inte på riktigt är någonting att leka med. Så det där, hur kan vi bidra till att de här naturliga fienderna som de fästingarna har, att de skulle må bra? Du nämnde, vad sa du, vargspindel?
Mm. Och då är det också, alltså, för att vargspindlar ska trivas, då måste det också finnas förutsättningar i miljön att de här vargspindlarna ska kunna förekomma.
Men beskriv en vargspindel, jag vet inte ens hur den ser ut. Hur stor är den?
Ja, den är utsträckta ben, eller, alltså det finns ju olika arter, men om vi säger 2-3 centimeter med utsträckta ben. Och de vill gärna ha miljö också där de kan gömma sig. Så lite stenskrabbel och sånt, att det finns sånt, det gynnar dem. Och samtidigt är det också miljö som gynnar olika reptiler som också kan livnära sig på fästingarna, ödlor till exempel. Så. Men allmänt är det ju, alltså, när vi pratar om risk och riskfulla miljöer, då inom sjukdomsekologin då pratar vi om att en risk, den föreligger först när vi har en kombination av fara, exponering och mottaglighet. Och om vi tar exemplet där med fästingar och fästingsburna sjukdomar, då kan vi nog säga faran, det kan vara en fästing som bär på ett smittämne. Men bara för att det finns en sån fästing i miljön innebär det inte att vi blir sjuka. Utan då krävs det att vi exponeras mot den här fästingen, det vill säga att vi då rör oss i fästingens miljö, att vi går genom gräsmarker till exempel. Men också inte bara för att vi rör oss i de här miljöerna blir vi sjuka, utan då är det också att den här fästingen ska hitta oss, att den ska fästa sig på oss. Och då kommer vi också in i det här med mottaglighet. Om vi skyddar oss genom att bära långa byxor, eventuellt stoppa byxbenen i strumporna, då är vi inte mottagliga. Och sen finns det också andra sjukdomar när vi kommer in i vad det gäller mottaglighet och återkopplingar till sakfeber. Även om vi då exponeras mot sakfeberviruset är det inte nödvändigtvis sagt att vi blir sjuka. Är vi friska utan några andra underliggande sjukdomar, då är det också stor chans att vi inte insjuknar. Det, till exempel röker man, då är det någonting som ökar risken för att man verkligen också smittas av sorkfeber.
Men det du säger nu är att vi inte ska betrakta naturen i sig som farlig.
Precis, ja. Och det tycker jag det är ett ganska stort missförstånd att det nästan har blivit så att om vi rör oss i naturen att vi då utsätter oss för en risk. Och det tycker jag, det håller inte. Framförallt också för att ju artrikare miljöer är, desto större chans är det att de är artrika miljöerna bidrar till att smittämnen inte sprids både bland de värtdjur som finns och sen också från värtdjuren till oss människor.
Om du skulle hålla ett tal till politiker, beslutsfattare, så vad skulle det viktigaste du skulle vilja säga med tanke på alltså, människan, kommande epidemier, pandemier och människans roll i det här sammanhanget? Vad skulle vara ditt budskap?
Vi behöver återställa de miljöerna som vi har förstört.